Galaterbrevet kapitel 5, jag börjar på vers 13. Ett stycke där. 13 till och med 26 ska jag läsa. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, det som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Som ni kanske förstår så handlar det om andens frukt. Andens frukt eller frukter. Man kan ju säga vilket som, det är pluralis. Och det är inte fel att säga mycket frukt eller många frukter. Det går att säga vilket som. Och det är det handlar om här. Låt er ande leda er är rubriken i kapitlet här, i stycket vi läste. Det står att hela lagen. Lagen är ju på tapeten inför ett val också. Man vill, en del partier vill stifta nya lagar. Man vill förändra lagen så att den är anpassad till behoven. Man vill ha strängare lagar när det är den här gängkriminaliteten och annat. Och man har lagen som ett vapen, som ett redskap. Här säger skriften att hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Om vi kunde leva efter det. Om vi kunde leva efter det. Det står att det största budet är att älska Gud av allt vårt hjärta, av all vår kraft, av allt vårt förstånd. Sen kommer detta: att älska sin nästa som sig själv. Hela lagen sammanfattas i detta: du ska älska din nästa som dig själv. Om vi kunde leva efter det. Om politiker, ledare kunde leva efter det. Om man i Sveriges riksdag och regering levde efter det, då skulle det inte spela någon roll egentligen vad det var för parti som styr och ställer. Vi skulle inte behöva olika partier på det sättet. Om alla levde efter detta: du ska älska din nästa som dig själv. Eller överhuvudtaget lever efter Guds bud. Men oandliga människor kan inte ta emot Guds ande. Här står det att anden ska leda oss. anden ska leda oss. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. Det två ligger i strid, så att ni inte kan göra det ni vill. Ständig maktkamp mellan köttet och anden. Men om anden får styra, det är det handlar om idag också. Vem ska styra vårt land för 4 år till? Om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Andens frukt. En kristen ska vara ledd av anden. Du läste Mikael i Romarbrevet 8 och i den 14:e versen. Romarbrevet 8 och 14 står följande. Som kännetecknar andliga människor. 8 och 14, ja. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Eller Guds barn. Alla som leds av ande från Gud är Guds barn, föredrar jag. Och det stod i den tidigare översättningen, det som drivas av Guds ande är Guds barn. Drivkraft. Drivkraft, det är viktigt. Att vi har något som driver oss i livet. Det är vi beroende av. Annars blir vi handlingsförlamade. Och våra politiker vet att tala om det. Och ska man vara en framgångsrik politiker, då måste man ha driv och drivkraft. Men för dig och mig som Guds barn, som Guds folk, som församling och kristna, så handlar det om att drivas, inte av intellekt, inte av en politisk åskådning i första hand, utan att drivas av Guds ande, eller ledas av Guds ande. Det är Guds barn. Det är något kännetecknande. Man drivs av den heliga ande. Men som jag sa, i varje kristen pågår en strid mellan köttet och anden. I varje kristen pågår den här striden. En strid på liv och död. Och frågan är, vem vinner? Vem vinner? Vem får styra oss? Är det den heliga ande, Guds ande, som får styra dig och mig? Eller är det våra begär och lidelser, det som hör till köttet, det som hör till den syndiga naturen? För vilket vi vill det eller inte, så är vi både barn av Gud och barn av Adam. Vi har lite av Adam i oss allihop. Adam som var med om syndafallet, han finns i oss. Och hela tiden har vi den där maktkampen. Och Paulus säger att det onda jag inte vill, det gör jag. Och det goda jag vill, det gör jag inte. Eller om det stod tvärtom. Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. En ständig strid mellan gott och ont. Och tänk på det, att det är de där elementen som återkommer genom hela livet. Här kallas det köttet och anden. Köttet och anden, alltså det som kroppen vill, sinnet vill, det världsliga, det lidelser och begär vi har, eller det som Gud vill. Men också ont och gott. Ont och gott. Och vi har alltid en valmöjlighet. Och som Bibeln säger, att ingen kan säga att vi vet inget om Gud och det har gått oss förbi fullständigt. Alla, talade vi om på bönemötet senast, är skapade med ett samvete. Samvetet är Guds röst. Gud har lagt ner något av evigheten, av sig själv, i varje människa som han har skapat, har han planterat detta, Guds röst. Det finns en medfört känsla för det där är rätt och det där är fel. Att kunna skilja på lögn och sanning, skilja på ont och gott. Det där går ju igen i hela livet. Ser vi på en film, väljer en film och titta på tv till exempel, så är det ofta den här kampen mellan ont och gott som återkommer i en film som ska återspegla vardagslivet. Det finns denna strid hela tiden. Och i varje kristen pågår den också. Och det var någon som sa, som hade upplevt en härlig förvandling när han tog emot Jesus till frälsning. Och så, jag tror det berättades att det var en indian som hade upplevt det där, indianhövding tror jag till och med. Och så gav han den här bilden. Man frågade, hur känns det nu? Ja, det är en strid, sa han. Det är en strid. Det är som att det är två hundar, en vit och en svart hund, som försöker bita ihjäl varandra, sa den här indianhövdingen om sin nyvunna kristna tro. Ja, vem vinner då, frågade den andra. Ja, det beror på vem jag matar. Det beror på vem jag matar. Tänk vad sant. Tror jag nämnt den där berättelsen för. Men det är en bra liknelse. Det är som en vit och en svart hund, och vi förstår att det handlar om gott och ont. Det handlar om köttet och anden. Och vem vinner? Jo, det beror på vem vi matar. Matar vi det andliga inom oss, det Gud har planterat? Matar vi de andliga värdena med Guds ord, med bön, med andlig gemenskap? Eller matar vi köttet? Det är det vi matar som vinner. Alla människor bär någon slags frukt. Och det är efter den vi ska bedömas och dömas på domens dag. Alla bär vi frukt. Och Herren säger själv, Jesus säger själv, att jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Frukt som består. Och på frukten, står det, skall trädet kännas. På frukten ska trädet kännas. Jag är inte jättebra på träd och blommor och sånt där. Men ser jag ett träd där det växer äpplen på, då är jag ganska säker på att det där är nog ett äppelträd. Eller äppelträd, säger man. Det behöver man inte vara så väldigt smart för att fatta. Eller växer det plommon, så förstår man att det där är inte ett päronträd, utan det där måste vara ett plommonträd. Så att på frukten känner man igen trädet, det är ju väldigt naturligt. Men en bild som Bibeln och Herren själv använder. På frukten ska trädet kännas igen. Bär vi god frukt, bär vi andens frukt, så ser världen att vi är Guds barn. Så ser världen att Gud bor i våra hjärtan. Det är han som styr, det är han som regerar. På frukten ser man vad vi har för en regering i vårt hjärta. På frukten i vårt samhälle, i Sverige nu eftersom det är vårt val idag, vårt svenska samhälle, på den frukt som kommer ut av livet i vårt samhälle, av den politik som förs, på det sätt Sverige styrs och regeras, på det, den frukten känner vi igen landet. Känner vi igen regering och riksdag. På frukten ska trädet kännas. Alla bär vi någon slags frukt. Alla människor bär frukt på något sätt. Och det kan vara både ont och gott. Men andens frukt, när vi leds av den heliga ande och drivs av den heliga ande, det är bara en fullkomlig och god frukt. En underbar frukt. Från vers 19 stod det att köttets frukt, det var en fruktansvärd uppräkning här när det nämns. Och det är inte bara de här stora, uppenbara synderna som människor som lever i världen, som lever kvar i synden, inte har omvänt sig, inte fått Guds ande, inte har Jesus i sitt hjärta. Det är inte bara de där uppenbara synderna, utan det är även beteenden som också finns och förekommer bland bekännande kristna. Om vi går tillbaka till Romarbrevet 5, så ser vi ju lite där vad köttets frukt är. Och då stod det så här, sa jag Romarbrevet, jag menar Galaterbrevet. Galaterbrevet 5, det var därför jag inte kände igen mig. så stod det så här: vad köttet ger är lätt att se. Otukt, ja, det ska vi inte ha i församlingen. Orenhet, lidelighet ska vi inte ha. Avguderi, nej, det har vi inte. Trolldom, fiendskap. Men strider, ja, jag har varit pastor länge, jag har varit med i församlingar där man strider väldigt. Ofördragsamhet, ja, fiendskap som stod innan. Det är inte alla som är så hjärtliga vänner ens i en församling. Vrede, intriger kommer in också bland kristna. Splittringar. Tänk vad många församlingar som har slått sönder av splittring. Och kätterier, maktkamp. Maktmänniskor brukar man tala om. Kan komma in i Guds församling. Dryckenskap, ja, det borde ju inte finnas. Men det finns bland bekännande kristna. Utsvävningar och annat av samma slag. En gång, säger Paulus, varnar jag er. Det som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike. Man kommer utanför. Man ärver inte Guds rike. Man kommer inte, för att tala klartext, till den himmel Gud vill att vi ska nå. Om man gör sig skyldig till sådant, lever i sådant. Men så kommer den andra uppräkningen som är desto mer positiv och angenäm. Det som kallas andens frukter. Och det står, det är kärlek. Kärlek. Och man kunde stanna där. För det räcker egentligen. Andens frukt är kärlek. Och vi sa att hela lagen sammanfattas i detta. Du ska älska det är nästa som du själv. Lyckas man bara med det? Det har inte jag lyckats med. Att älska. Ibland, jag försöker älska Karin och hon mig. Och det kan vara jobbigt nog ibland. Fast vi är gifta som ni vet. Och det är ju inte, alla som är gifta är inte alltid de allra bästa vänner hela tiden. Kanske det har drabbat er också. Man kan bli osams. Och så där, och jag strävar efter det. Men jag vet inte om jag med handen på hjärtat kan säga att jag alltid älskar Karin lika mycket som jag älskar mig själv. Fast Bibeln säger att jag ska göra det. Så det där är inte lätt att leva efter. Och ibland tycker jag inte bra om mig själv alls. Och då är inte det heller bra. För ska man kunna älska sin nästa som sig själv, älska sin nästa helhjärtat, då måste man ju också kunna älska sig själv. Det är ju logiskt. Kan man inte älska sig själv så blir det ju inte någon bra kärlek till min nästa, min medmänniska heller. Kärleken. Andens frukt är kärlek. Och i den inryms allt det här andra också. Så det är som man brukar ta bilden ibland, en apelsin till exempel, där vi har klyftor. Och där är alla andra frukter också. Men allt inryms i kärleken. Andens frukt är kärlek. Och sen kommer den här uppräkningen. Glädje. Underbar frukt. Underbar frukt. Finns inget gladare folk än Guds folk när vi har det rätt med Gud. När vi är förlåtna och har Jesus på insidan. Det står om Jesus att han var smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Så Jesus var glad. Han var fylld av glädje. Och han vill att hans folk, hans barn, ska vara ett lyckligt folk. Det ska finnas glädje ibland oss kristna i Guds församling. En sann glädje. Inte en glädje bara för att, ja, jag fyller år imorgon. Tänk vad roligt och vad glad jag är. Det där blåser ju bort ganska fort. Eller för att man har fått en gåva. Eller för att man precis har gift sig eller något annat. Så är man glad. När det här är en glädje som består. Det här är en glädje som består. Och det hör till andens frukt. Glädje. Och Paulus säger, glädje är alltid i Herren. Filipperbrevet 4:4. Glädje är alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Eller var alltid glada, står det ordagrant på ett annat ställe. Var alltid glada. Ja, det var ju inte lätt. Jag vet inte hur det är med er, men jag känner mig långt ifrån alltid glad. Man möter saker som gör att man blir ledsen. Man blir upprörd. Man blir arg och vred. Man är inte alltid glad. Men det står inte så, var alltid glad i dig själv. Var alltid lycklig och glad. Utan det står, gläd er alltid i Herren. För det är något som inte förändras. Jesus Kristus är densamme. Igår, idag, i evighet. Så och i evighet. Han är alltid densamme. Våra omständigheter förändras. Hur livet ser ut förändras. Våra levnadsvillkor. Våra dagar är olika. Och det går inte alltid att vara glad. Det finns ingen möjlighet. Men om vi tänker på vad vi har i Gud. Vad vi har frälsningen i Jesus Kristus. Och så kan vi glädjas hela tiden. Gläd er alltid i Herren. Kärlek, glädje, så kommer frid. Det är nästa frukt. En underbar frukt. I pingströrelsen förr hälsade man alltid med frid. Man ville tillönska varandra frid. Och det var nog egentligen bara i pingstförsamlingar man sa frid. Jag vet inte varför det började så en gång. Men det var så. Och det har jag till min glädje upplevt. Det har ju att det fortfarande lever kvar här. Till viss del. För det har försvunnit på många håll. Jag har ju varit pastor nu sedan 1984, tror jag det var jag började. Min första församlingstjänst. Eller det var det. Och då var det väldigt vanligt med frid. Men idag är det inte alls vanligt. Och inte för att det är viktigt så hur vi hälsar. Om vi säger hej eller frid. Eller till och med tjäna som man säger. Det är inte det ordet där som är så viktigt. Det är ju det att vi hälsar varandra vänligt och kärleksfullt. Men det var något fint ändå. Man ville varandra väl. Man ville önska varandra Guds frid. Och jag tror det tog sin början just i våra pingstförsamlingar långt tillbaka. Och här har jag upplevt att det lever kvar i viss mån. Fortfarande i vår församling. Och när jag träffar Robert och när vi skriver till varandra, min företrädare Robert, och skriver, då har jag märkt att Robert gärna hälsar med frid. Och då gör jag likadant. Då hälsar jag med frid. Tänk, det är fint att få önska varandra frid. Jesus sa ju det när han mötte sina lärjungar efter uppståndelsen. De satt och skakade bakom låsta dörrar och tänkte, hur ska det gå för oss? De har dödat vår mästare. De har misshandlat, korsfäst och dödat honom. Hur går det för oss? Då kommer han och säger frid. Frid, säger han. Min frid ger jag er. Jag ger den inte det som världen ger. Var inte förskräckta. Frid. Och det är bara Gud, det är bara Herren som kan ge oss frid. Finns ingen frid i världen. Finns ingen frid i världen. Finns bara frid i Guds rike. Finns bara frid hos Gud. Glädje, frid, tålamod. Det är bra att ha. Det var någon som tyckte han hade väldigt dåligt tålamod och led av det. Jag kan känna igen mig. Jag vet inte hur det är med er. Men jag kan ha väldigt dåligt tålamod. Jag kan bli så otålig. Och att sitta i Guds väntrum eller väntsal, brukar jag säga. Det får vi göra ofta. Vi har böneämnen, vi har önskemål. Vi väntar på att Gud ska gripa in. Vi har bett mycket för Kenneth under lång tid här. Och vi väntar på att det ska hända något. Det kan vara andra saker. Om man har sjukdomar och man väntar. Vi väntar på att du, Kerstin, ska bli helt återställd. Och man sitter i Guds väntrum och man ropar och ber och man tycker det händer inget. Då är det inte lätt att ha tålamod. Och vara tålig i lidande till exempel. Hur är att vänta? Och det var någon som hade nöd för det där. Han bad en bön. Gode Gud, ge mig tålamod, men gör det fort. Så kan man bli. Gör det fort. Tålamod, det behöver vi. Det är också andens frukt. Vänlighet. Vänlighet. När jag hälsade på er innan, jag mötte bara vänliga människor. Vänliga blickar och vänliga ord. Det ska inte finnas något annat i en församling. Det hör till andens frukt. Och vi ska ha del av detta. Det talas mycket om andens gåvor. Andens gåvor i vår tid. Och en del ägnar sig åt gåvoupptäckande. Och det kan vi ju göra inför Gud. Att han får visa oss vad vi har för gåvor. Vad han har gett eller vill ge för gåvor som vi ska använda i hans tjänst och i församlingens tjänst. Sen tror jag inte att vi ska gå och säga till varandra att du har den gåvan, och att det ska vara något allmänt som alla ska veta om och man pekar ut varandra. Utan det har vi framförallt inför Gud. Men gåvor, det kanske vi har en. Man ska särskilt söka profetisk gåva, står det. Särskilt profetians gåva, den är särskilt viktig, och den är viktig i vår tid. Och det är alldeles för lite av profetröster. Det kanske man har en eller två gåvor. Vi vet de här olika gåvorna som räknas upp. Profetians gåva, gåvan att bota sjuka, kunskapens ord, alla de här. Men andens frukt, det ska man söka alltsammans. Gåvorna, det kan räcka att man har någon gåva. Alla har inte alla gåvor. Men det vore bra om församlingen var utrustad med alla gåvor genom församlingsmedlemmarna. Det vore bra. Men jag har aldrig träffat någon människa som har alla nådegåvorna. Alla nådegåvor. Jag har aldrig mött någon sån människa. Men andens frukt, det ska vi försöka få alltsammans. Och tänk bara det här med vänlighet. Ovänlighet har vi säkert mött. Och tänk vad ledsen man kan bli när man möter något ovänligt. Mötte en bekännande kristen, och jag säger inget namn så det är ingen fara. Men det var på den plats jag senast var pastor. Och han gjorde mig ledsen väldigt många gånger genom ovänlighet. Och en gång när jag bad honom om en tjänst, för att han var duktig när det gällde vissa administrativa saker, och bad om en tjänst, så sa jag: kan du fixa det där? För jag är inte så bra på det. Så snäste han till: ja, vad är du bra på egentligen? Vad är du bra på egentligen? Säger han till sin pastor. Ja, sånt kan man möta. Men tänk att få ge varandra vänlighet. Vänlighet. Det står att ett vänligt svar, ett mjukt svar, det stilla vrede. Blir du attackerad, angripen av en ovänlig människa, någon som fräser åt dig eller skäller på dig, försök att samla dig. Lugna ner dig. Svara vänligt. Det blir som att samla glödande kol på hans huvud eller hennes huvud. Ett vänligt svar, det stillar vrede. Godhet. Gud är god. Han vill att vi ska vara goda och godhjärtade mot varandra. Och det behövs mycket av det här jag läser upp nu, som är andens frukter nu i den politiska världen också. Här är det vissa röster som säger att vi ska sänka biståndet. Vi ska gärna halvera och ta bort så mycket som möjligt. Men det vill nog helst ta bort hela biståndet till de som svälter och lider i andra länder. För vi behöver se om oss själva och vår välfärd, och så att Sverige får fortsätta vara ett rikt land. Ja, jag tycker inte det rimmar riktigt med godhet. Trofasthet. Trofasthet. Att vara trofast. Gud är trofast. Sjunger vi till och med om i många sånger. Gud är trofast. Att vara trogen, att vara trofast mot Gud, mot hans församling som är hans kropp. Ödmjukhet. Ödmjukhet. Ja, det kan vara svårt nog att vara det. Man vill gärna hävda sig själv. Och en del människor har lättare än andra för att vilja, man vill självförverkliga sig. Det är ju ett sånt här, det vi ska syssla med som kristna, det är inte självförverkligande, utan det är att förverkliga den vi tror på. Förverkliga Kristus ibland oss och i världen och i församlingen. Det är inte jag som ska bli sedd och bli berömd. Men en del är så väldigt upptagna med det där. Ödmjukhet. Jesus var ödmjuk. Det står att han var ödmjuk så att han var lydig ända till döden på korset. Han ödmjukade sig i allt. Ödmjukhet. Ja, upplåsta människor är det gott om. Men det passar inte i Guds församling, som säger: här är jag. Eller om man ska raljera: hurra vad jag är ödmjuk. Då blir det inte heller bra, va? Hurra vad jag är ödmjuk. Nej, ödmjukhet. Självbehärskning. Att ha kontroll över sig själv. kontroll över vad man gör och vad man säger och hur man beter sig överhuvudtaget. Det här räknas upp som andens frukt. Kärlek, det kunde stanna där som sagt, det är andens frukt. Och i den inryms det här med glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och det här som vi sa tidigare med att älska din nästa som dig själv, där har vi också den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem. Återigen, där kan vi uppfylla hela dagen. Och där skulle det fungera på ett helt annat sätt i våra samhällen. Om allt vad vi vill att människor gör mot oss, det gör vi mot dem. Allra sist går vi till vår bibel och slår upp andra Petri brev. Andra Petrus brev. Kapitel 1. Vers 5-11. Andra Petrus brev 1:5-11. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan, vadå, bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Gör istället allt ni kan, bröder och systrar förstås, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig på fall. Ty då ska ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Gör vi detta, låter vi den heliga ande leda oss och driva oss. Låter vi andens frukter, bär vi andens frukter i våra liv och låter det prägla oss. Då får vi också del i detta som står i vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Där kommer det inte in någon synd. Inget orent, ingen synd. Inget av köttets frukt kommer in där. Utan där finns detta i sin fulländning som Gud har tänkt med dig och mig. Vi brukar säga att tiden här på jorden som kristna, som församling, vi är en verkstad, det är ett pågående verk, det är en pågående process. Vi är inte fullkomliga, fullkomligheten når vi i himlen, vi är inte fullkomliga, men vi ska låta Guds ande arbeta med oss i helgelse så att vi bär andens frukt. Det hör oss till. Amen. Tack gode Gud att du välsignar avslutningen av mötet här. Tack att ditt ord talar till oss och vi får låta ditt ord forma oss och prägla oss och undervisa oss. Du vill att vi drivs av din ande, leds av din ande och att vi bär andens frukt. Det som kännetecknar liv, det är att man bär frukt. Det som kännetecknar att ett träd lever, det är att det bär frukt. Det som kännetecknar att en människa lever, det är att vi bär frukt. Och hjälp oss att bära andens frukt. Låt det prägla var och en av oss. Låt det prägla din församling, hela kristenheten. Så att vi kan vara med och förändra vårt samhälle. Inte bara politiskt utan på alla områden. Förändra vårt samhälle. Förändra vår nation. Genom att vi verkligen lever ut kristna, det kristna livet. Lever ut dig, Jesus Kristus. och bär din underbara frukt. I Jesu namn. Amen.